på nästa.
En sång som jag är nästan helt säker på att alla känner igen. Jesus, jag...
Amen. Det var onsdag kväll. Och jag befann mig på ett ställe i närheten av Skandinavium i Göteborg. Det var en sån här kväll när precis allting stämde. Jag kanske var med om det någon gång. Jag var i hög form. Och tjejen som jag smörade in mig hos, hon skrattade åt alla mina skämt. Jag hade aldrig träffat henne förut någon gång. Men min kompis kompis hade jag med sig henne. Och radan gick igång som den gör inne hos 21-åriga grabbar. Här har jag kanske en chans. Om inte så är det lika bra att testa i alla fall. Så jag visade henne att jag kunde vara djup, rolig, egensinnig, aktuell. Jag spottade ur mig den ena värdelösa kunskapen efter den andra och jag blev järvare och järvare. Och så minns jag hur jag säger en sak som jag hade hört en annan kompis till mig säga. Det gällde någonting om magsmältningen eller något liknande kropp, matsmältningen. Eller något kroppsligt område som jag inte hade någon som helst koll på. Men jag ångade på. Alltså, allting gick ju så bra. Och jag minns fortfarande hennes ögon när hon hörde det som uppenbarligen var en ren dumhet som jag hasplade ur mig. Nu är det så här, sa hon, att jag läser till sjuksköterska. Och det du säger, det stämmer inte alls. Och så vände hon demonstrativt ryggen emot mig och ägnade sig resten av kvällen mycket sporadiskt åt mig. En kväll som blev olidligt lång innan jag kunde tassa hem. Så det går det när man försöker imponera utan täckning. Och vilket kanske har hänt oss alla, jag vet inte. Åtminstone när jag där ibland att jag säger lite för mycket. Alltså orden kommer liksom och så säger man mer än vad man hade tänkt säga. Och så hoppas man att den som lyssnar är okunnig på området eller åtminstone så barmhärtig att man inte blir avslöjad. Det finns en viktig poäng här när det gäller trovärdigheten. Och det gäller också för församlingen. Dels gäller det vår förkunnelse. Det finns en fara i förkunnelsen att säga mer än man har täckning för. När orden och verkligheten inte stämmer överens så blir skillnaden däremellan bara till ett ok. Det finns många områden som vi som kristna inte kan ta oss. Men som måste ges oss som en gåva. Mitt i gemenskapen, jag tänker till exempel på de andliga nådegåvorna, helandet, profetian, kraftgärningarna. Det står om dem i skriften. Vi får tro på dem. Vi får be om dem. Vi får längta efter dem. Men vi får inte säga att det fungerar om det inte fungerar. Det skapar ett hål emellan ord och verklighet som skapar en misstro mot hela helheten. När jag satt den där onsdagskvällen i Göteborg så var det inte så att allt jag sa den kvällen var tomma ord utan innehåll. Tvärtom, det mesta, 98% av det jag sa hade jag någorlunda täckning för. Men en enda enkelt genomskådad lögn som inte ens var en medveten lögn från min sida. Jag vill framhålla det, utan jag bara påstod vidare det som en kompis hade påstått och så valde jag dumt nog att bara lita på hans påstående. En enda genomskådad lögn skapade allvarliga trovärdighetsproblem för mig som gjorde att jag i hennes ögon blev helt ointressant. Här blir kyrkans problem tydliga, tycker jag. Säger vi att vi är en kärleksfull gemenskap som inte liknar någon annan gemenskap på den här jorden, och så är vi inte det, så skapar ju det problem, milt sagt. Säger vi att vi är en plats där alla är välkomna och alla får vara med, och så behandlar vi till exempel människor från en annan kultur lite nedlåtande, så slutar det ju med att ingen vill vara med. Vi måste tänka på vad vi säger och inte säga mer än vad vi har täckning för. Och då är det extra intressant, tycker jag, att tänka på orden som vi läste som inledning av gudstjänsten. Det är ord av Paulus så stora och så märkvärdiga och så svåra att de allra flesta bibelläsare väljer att helt enkelt ignorera dem. De är lite för magstarka. Paulus beskrivning av kyrkans enorma storslagenhet blir till en utopi mot vår trånga bild av församlingen. Klicka två bilder framåt. Och det är vers 10 och 11. En bild till. Det är vers 10 och 11 här i Efesierbrevet 3 som blir en höjdpunkt. Jag skulle vilja säga ett crescendo i hela Efesierbrevets själva ärende. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Här slår Paulus fast det som på något sätt var den frågan jag har försökt gett här i inledningen. Vad vill vi vara som församling? Här slår Paulus fast anledningen till att vi som församling här i Södertälje existerar. Härskarna och makterna konfronteras med Guds vishet i all dess rikedom. Och detta görs genom kyrkan. Och så här öppnas ju hemligheter upp för oss som är hisnande. Det är vi här. Vi. Titta runt omkring en stund. Alla som ler och så. Några ser lite buttra ut då. Några har precis kommit ut i arbetslivet och någon har inte ens hunnit dit. Och några har varit pensionärer i väldigt många år. Och några är pigga pensionärer med hur mycket tid som helst. Möjligheter. Några är småbarnsföräldrar. Och vi visar härskarna och makterna i himlarymderna Guds vishet. Så tänker vi så om församlingen. Det står inte, det ska vi snabbt lägga till, det står inte genom det som kyrkan säger. Även om vi också måste hålla fast vid att det är väldigt viktigt vad kyrkan säger. Och tyvärr fastnar vi ofta i det vi säger, eller till och med fastnar vi i hur vi säger det vi säger, det vi säger. Och så glömmer vi bort att vara det vi säger att vi är, eftersom vi är så upptagna med att säga det är rätt, det som vi säger. Nej, säger det sker genom det som kyrkan är. Kyrkan är den enhet, den kropp, den sammanslutning av lemmar, den gemenskap av män och kvinnor och barn av alla raser, hudfärger, social, kulturell bakgrund som kommer tillsammans och lovsjunger den enda sanne guden. Det är kyrkan. Och det är genom att vara en sån gemenskap som Guds vishet blir synliggjord. Kyrkan, alltså bara genom själva dess existens blir en påminnelse till världen och dess härskande makter att deras tid snart är kommen. Kyrkan, bara genom själva sin existens är ett rop om att det finns ett annat sätt att vara människa. Och det är det som Paulus anspelar på när han i de här verserna skriver i den åttonde versen om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Han skriver om det nya, rika livet som finns i Kristus. Ett nytt sätt att vara människa som har blivit avslöjat genom Jesus. Och frasen kan låta väldigt underlig för den som inte tror. Och det kan också låta underligt för oss som tror men har glömt bort den stora rikedomen i Kristus. För det som från utsidan kan verka som en långtråkig eller banal religiös existens. Det här att gå i kyrkan. Det här att be och läsa Bibeln. Det här att försöka leva ett heligt liv. Det är ju själva verket menat att vara ett glädjefullt utforskande av de omätliga och outtömliga rikedomarna som finns hos Gud. Att vara en kristen, det är som att gå från rum till rum i kungens palats. Njuta av skönheten och prakten. Och Paulus försöker få oss kristna att se det. Och frågan till oss var och en blir ju, stannar vi i den yttre hallen på palatset? Eller intar vi rummen, ett efter ett? Den outgrundliga rikedomen som finns hos Kristus. Eller är min kristna tro en ganska fattig tro? Och till vår församling, i det liv som vi tillsammans lever, utmanar vi det onda i den här världen? Utmanar vi den onde i den här staden? Provocerar vi den onde överhuvudtaget så att det kräver en reaktion? Visar vi makterna och härskarna på något nytt? Eller är vi bara lagomt ofarliga och mjäkiga? Jag skulle uppmana oss. Låt oss vara många som börjar det nya året nu i veckan. Med fasta och bön tillsammans. För Kristus, för församlingen, för den här staden. Men församlingens storhet har inte slut där. Som om inte det skulle räcka med att vi visar härskarna och makterna Guds vishet. Som om det inte vore nog. Följ med nu till nästa bild. Johannes 1 och 1. Jag läser, det syns lite dåligt. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Jag vet inte om ni ser den där översta meningen. Men jag skulle vilja skriva den här meningen med stora bokstäver ute på vår kyrkolokal. Just det, fastighetsrådet. Jag vill faktiskt det. Som en påminnelse för oss själva, inte minst. Men också för hela den här staden. Livet blev synligt. Vi har sett det. Och vi vittnar om det. Livet. Vi har sett det. Och vi vittnar om det. Livet. Och är det någonting som vi måste återta, så är det väl just det här. Vi har hört om det. Vi har sett det med egna ögon. Vi har tagit på det med våra egna händer. Med andra ord, det här är en levande, verklig verklighet för oss. Jesus är ingenting som vi har ärvt från våra förfäder. Trons vandring är ingen fin religiös tradition som vi för vidare. Och församlingen är ingen social klubb där vi har våra vänner och våra egna fixa idéer. Det är en levande verklighet. Det är levande verkligheter vi rör oss med. Livet blev synligt. Vi har sett det och vi vittnar om det. Vi förstår att det var precis så det var för Johannes. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Där har vi det svaret på varför vi finns till som församling. Vi ska bli fler. Och här någonstans då, så hittar vi tillbaka till det ironiska, briljanta dramat som Johan och Johanna spelar upp för oss. För nog är det så att kyrkan är och ska vara något helt annat än måsten i våra liv. Måsten kväver alltid glädjen. Och när jag läser de här verserna hos Johannes, jag hör inte ett spår av måste och krav och jobbigt. Jag hör bara glädjefulla, lyckliga rop. Livet blev synligt, vi har sett det. Och vi kan för allt i världen inte hålla tyst om det. För det bubblar ju här inne. Och det som gör ont i oss när vi ser det här dramat, att vi skrattar men sätter skrattet i halsgropen, det är väl att vi spårar en del sidor hos Pelle och Sussi, hos oss själva. Båda två var ju precis lika mycket ute och cykla. Först har vi Pelle som gömmer sig för pastorn av rädsla för att behöva göra en massa uppgifter som han avskyr att göra. Sen så har vi Sussi som avskyr uppgifterna hon gör, men menar att man ska göra dem just av den anledningen att man avskyr dem. För någon måste ju göra det, som hon uttrycker det. Men här har Jesus en helt annan syn än Sussi. Lyssna, vi tänker så ofta att Gud är beroende av oss. Vad skulle hända om vi la ner barnverksamheten? Vad skulle hända om vi slutade gå på gudstjänsterna? Vad skulle hända om församlingsledningen sa upp sig? Vad skulle hända om jag hoppade av servicegruppen? Vad skulle hända om ingen ville stå här och predika? Någon måste ju göra det. För Jesus var det här inget problem. Nästa bild. När han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himmel och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg till dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Ja, det är värt ett halleluja. Guds verk slutar aldrig verka, även om vi skulle bomma igen församlingen och sälja kyrkan. Gud är inte beroende av att vi håller igång församlingen. Vi ska inte låta lura oss. Guds verk och Guds verk är två olika saker. Jag tror att vi ibland skulle må bra av att skilja på det. Och det är intressant att se ordningen i den här texten. Hur lärjungarna i sin glädje ljudligt prisade Gud för alla de underverk de hade sett. Det vi har sett, det vi har hört, det vi har tagit på med våra egna händer. Vi har sett livet och vi vittnar om det. Och de prisade inte Gud ljudligt. De prisade inte Jesus ljudligt för att de bar inom sig någon slags skum teologi om att jag ställer väl upp om ingen annan gör idag. Som om Jesus vore beroende av att de gick där och prisade honom. De gjorde det sprunget ur en ren och skär glädje att få vara en del av Guds eget verk. Att återvinna glädjen i Jesus. Ja, amen. Att få återkomma till kärnan varför du och jag är på Kristus troende. Jag önskar så att det fick bli vårens rörelse i våran församling. Och så får vi stämma in i lärjungarnas hyllningsrop. Vi har inget behov. Jag har inte det, du har inte det. Vi har inget behov av att vänta på att stenarna ska börja ropa. För Jesus är det ju naturligtvis bokstavligen ingen konst att få stenarna att ropa. Att få stenarna att förkunna. Han kan ju det om han vill. Men Gud har valt en annan väg. Han har valt att sprida förkunnelsen om sitt eget namn. Sprunget ur vår glädje att vara hans barn. Inte ur något annat än den rena, oförfalskade glädjen över att vi har fått lärt känna Jesus i våra liv. Det är Guds oändliga vishet. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Amen.